Innan vi drar igång veckans avsnitt av dagens juridikpodden så har vi glädjen att meddela att vi har fått en ny sponsor, nämligen BG Institute. Och vilka är då BG Institute? Jo, det är ju en av Sveriges absolut största utbildningsaktörer för yrkesverksamma. Och de arrangerar årligen över 300 utbildningstillfällen. Det handlar om en- och två dagars kurser, webbinarium och internutbildningar. Sommaren står för dörren, midsommar är snart här, men det är ju nu som det gäller att planera inför höstens kompetensutveckling. Det finns ju hur många alternativ som helst. Man kan ta utbildningen till sina egna lokaler, man kan göra utbildningen helt digital eller varför inte göra det till en rolig grej och sticka iväg någonstans hela företaget tillsammans. Vilket alternativ som än passar ditt företag bäst så kan BG Institute sätta ihop ett koncept för just er. De har så pass lång erfarenhet att de vet precis vad som krävs för en lyckad kompetensutveckling och de skräddarsyr mer än gärna en utbildning just efter era önskemål och behov. För den som vill veta mer om det här så ska man gå in på bginstitute.se/internutbildning. bginstitute.se/internutbildning så får du omedelbar hjälp och kan boka den absolut bästa kompetensutvecklingen för just ditt företag. Då säger vi återigen varmt välkomna till ett nytt avsnitt av dagens juridikpodden. Och trots att vi förra veckan lovade att det var det sista ordinarie avsnittet så sa vi ju samtidigt att om det händer någonting exceptionellt så kommer vi vara redo att podda igen. Och nu har det faktiskt hänt två saker här som verkligen förtjänar uppmärksamhet. Och uppkastet till den här podden var egentligen från början att vi bara skulle prata om de två Stockholms advokater som under onsdagen uteslöts från advokatsamfundet. Men när vi vaknade denna torsdagsmorgon så hade det inträffat en mycket tragisk händelse i Göteborg, nämligen en polisman som i tjänsten sköts till döds i Göteborg. Och det är ju väldigt ovanligt att poliser skjuts till döds i tjänsten. Och jag tänker att vi måste prata lite om det. Jag är med Sara Johansson och Stefan Wahlberg. Vad är era reaktioner på den här händelsen?
Ja, oerhört tragiskt. Jag är lite skakad för jag har precis, kanske jag inte ska nämna så här, men jag har precis sett någon film här som jag är lite skakad efter. Väldigt tragiskt. Ung polisman som precis hade 30 tjänst vad jag förstår, hade inte haft arbetat så länge. Ja, nej, jättejobbigt.
Stefan, lite historiskt perspektiv. Det här är ju väldigt ovanligt. Vi känner ju till med Alexandermorden. Det finns något annat uppmärksammat polismord de senaste åren, men annars är det väldigt ovanligt.
Ja, det är en sån här händelser som alltid brukar få ett och samma uttryck i den efterföljande diskussionen, och det är väl befogat även om det är rätt slitet, att det inte bara är djupt tragiskt för de anhöriga och på det personliga planet för en person som tas av dagar, utan det här är då som det brukar heta ett angrepp på hela rättssamhället och vår ordning, och det är otroligt viktigt att den här typen av brott naturligtvis förebyggs i första hand, men när de väl då inträffar också klaras upp. Och det brukar polismord göra om man tittar historiskt. Vi har något som ligger och fortfarande är ouppklarat, nämligen ett från, jag tror det var 92, va, som Leif Widengren sköts till döds i samband med ett rån i södra Stockholm utanför Högdalen. Och det polismordet ligger fortfarande ouppklarat. Det mest uppmärksammade var ju det här så kallade Alexander-ärendet där Olle Borén och Robert Karlsson sköts ihjäl efter de här uppmärksammade rånen då med efterföljande livstidsfängelser och allt vad det har varit i de här runderna. Men som sagt, de brukar klaras upp oftast, och polisen brukar inte vara den som inte lägger alla tillgängliga resurser i en sån här utredning, och det brukar inte heller bli roligt för den undre världen när sånt här inträffar, därför att man vänder upp och ner på allting som går att vända upp och ner på för att klara upp den här typen utav mord på ett sätt som man lämnar inga stenar ovända, om jag uttrycker mig så.
Alltså, jag kan ju tänka så här, vi pratar ju ibland om att det är svårt att få människor i allmänhet att söka till polisutbildningen. Vi pratar ibland om att det kan vara förenat med rätt mycket risker att arbeta som polis, speciellt inom ingripande verksamheten när man är ute i den här typen av områden som uniformerad polis och sådär. Men samtidigt så pratar vi inte så ofta om att man faktiskt i ganska många fall som polis riskerar livet. Tror ni att det här kan påverka liksom i framtiden antalet personer som kan tänka sig att söka till polishögskolan för att bli poliser?
Jag hoppas verkligen inte att det påverkar, men visst så kan det ju finnas de som påverkas av det och inte vill riskera sitt liv. Men jag tror att vill man bli polis så har man det lite i hjärtat. Och jag hoppas ju att man inte avstår från att söka till polisutbildningen på grund av det här.
Ja, nej, jag tror du har helt rätt där, Sara. Därför att i en sån här tragisk dag så kan det möjligtvis kännas lite förmätet att prata om yrket polis som då är fyllt av risker på det sättet att det ändå är någonting som man som polisman är medveten om. Det är så att säga, det ingår i jobbet och det är en del av arbetet att både befinna sig i farliga situationer och att till viss del då utsätta sig för risker som naturligtvis ska minimeras på alla sätt och vis. Det jag tror däremot, eftersom jag har varit med sedan 80-talet i den här så kallade branschen, så kan jag ju säga att då var ju inte skjutvapenvåldet utbrett på samma sätt som det har blivit bara de senaste 10 åren. Och poliser möttes inte på samma sätt heller utav en brottslighet som man fick utgå ifrån. Många gånger faktiskt är beväpnad med skarpladdade, inte bara vapen utan många gånger till och med automatvapen som det har varit i de här sammanhangen. När det gällde Leif Widingen så sköts han faktiskt ihjäl med ett automatvapen även om det var 90-talet. Men det som har hänt senare då är att det här har blivit allt vanligare. Och det tror jag möjligtvis kan stämma till en viss eftertanke hos vissa. Vill man stå i någonting som i media i vart fall ibland ser ut som rena kulregnet i de här särskilt utsatta områdena eller inte. Men man får också utgå från att polisen vidtar alla de resurser som finns både för att klara upp ett sådant här mord men att också förebygga i form av utbildning och utrustning och allt vad som behövs både för skydd och självförsvar i de här sammanhangen.
Man kan ju inte låta bli att tänka när man, nu har inte vi varit med om den här händelsen men vi upplever den åtminstone genom medierapporteringen att när det pratas om de här extremt låga ingångslönerna i synnerhet för de som då jobbar inom den här ingripande verksamheten som uniformerade poliser och sådär att det känns ju helt förkastligt att man liksom ska behöva utsätta sig för den här typen av situationer och risker när man tjänar så pass dåligt som vi ändå får säga att många poliser tjänar med tanke på vad de jobbar med. Är det här, tror ni, en händelse som man i efterhand kan liksom använda sig av för att liksom trycka upp lönerna lite för de som befinner sig i de här situationerna?
Ja, alltså, det är ju som du säger att det är förkastligt att de har så låga löner. Jag tycker det är fruktansvärt att man, om man vill jobba inom liknande yrken, kan söka sig privat och tjäna betydligt mycket mer som ordningsvakt och sådär. Poliserna bör ha mycket högre lön och särskilt då på grund av att de kan riskera livet.
Ja, just lönefrågan vet jag inte. Alltså det går ju aldrig att heller ekonomiskt så att säga, kompensera den risk som man befinner sig rent personellt i de här sammanhangen. Men däremot så är det, och det är ett konstant stående så att säga, krav från polisfacket också för att återgå till det jag sa tidigare, att all form av utbildning och utrustning som kan förebygga sånt här får man inte spara på så att säga. Och det här har nu då, som jag sa, en ganska gles, det är ganska glest med polismorden i Sverige trots allt, även om poliser dagligdags utsatts för våld och olika former av hot, men polismorden är inte jättevanliga, det brukar vara några eller per decennium om man tittar historiskt på det.
Jag får i alla fall en tankeställare när sånt här inträffar och tänker att det här är människor som verkligen gör samhället en tjänst på många sätt och som tar risker som många av oss inte skulle vara benägna att ta. Så att jag tycker att vi kan rikta all kärlek till den här personens närstående och familj och faktiskt hela poliskåren. Och sen så, om jag har förstått det rätt, så är det nu utlyst en tyst minut klockan 12 idag som man kommunicerade på den här presskonferensen som polisen höll den här morgonen. Och den tycker jag att man kan respektera, och så kan man hålla en tyst minut klockan 12 och hedra den här polismannen som nu mycket tragiskt har avlidit. Okej, och från den här mycket tragiska händelsen så ska vi försöka ta oss vidare till att prata om någonting helt annat. Och nu ska vi prata om någonting som vi har pratat om i stort sett i varje podd det senaste halvåret, nämligen advokatetik. För att under onsdagen så uteslöts två stycken Stockholms advokater som då har läckt hemliga uppgifter till personer i ett kriminellt nätverk i Stockholmsområdet. Det här har varit uppmärksammat, vi har skrivit om det mycket tidigare på Dagens Juridik. Det började med att de anmäldes till både advokatsamfundet och justitiekanslern av två stycken åklagare som i en brottsutredning om ett mycket grovt brott hade hittat kommunikation som hade skett på Encrochat, där man då misstänkte att de här två advokaterna stod bakom ett av de här aliasen som deltog i de här konversationerna som hölls där om mycket grov brottslighet. Och sen är det en massa annat som har byggts på, det är uttalanden från kriminalvården och liknande som nu har lagts de här advokaterna till last, och nu är de till slut uteslutna. Och jag skulle vilja höra eran spontana reaktion på att advokatsamfundet nu fattade det här beslutet att utesluta advokaterna.
Jag tycker att det är bra att advokatsamfundet ger ifrån. Det här är ju ett förtroendeyrke där sådana här uppmärksammade fall kan skada förtroendet för en hel kår. Och det finns ju säkert flera rötägg, om man får kalla dem som så, i kåren. Men det finns det ju i alla yrkeskategorier. Men här är det ju mera, här har de ju allvarligt skadat rättssäkerheten i sina fall då. Så det finns inte många yrkeskategorier som kan göra. Jag tycker att det är bra att de tog det här beslutet.
Stefan, var det väntat?
Jag vet inte. Alltså det är så här. Om det är så att anklagelserna stämmer mot de här advokaterna, så är jag helt enig med Sara om att då ska man inte vara advokat längre. Därför att du får tillgång till information i ditt yrke som advokat som omfattas av yppandeförbudet, och då får du inte den föras vidare till andra hur som helst. Det jag tycker är intressant principiellt i det här sammanhanget är att de nekar ju till att det skulle varit på det sätt som anklagelserna innehåller, eller som de här åklagarna som framför anklagelserna påstår, och även utifrån vad nu då samfundets disciplinnämnds beslut innehåller, som, det vill säga man slår fast att det har varit på det sättet. Jag tycker att det principiellt intressanta i det här också är att Encrochat-frågan i och för sig inte officiellt har kommenterats av samfundet på något sätt, men det ligger liksom lite grann i en riktning av att den debatt som har varit till stor del och inte minst har förts av framstående advokater inom brottmålsbranschen är någonting som kommer att bli föremål för kanske ett yttrande för det senare i något officiellt sammanhang från samfundets sida. Och då vill det sig till att man faktiskt kan stå för att man själv har baserat uteslutningen av två advokater på bevisning som uteslutande kommer ifrån Encrochat. Och skulle man då principiellt ställa sig motståndare till att Encrochat-bevisning ska få användas i svensk rätt om den inte är beslutad av svensk domstol som diskussionen har varit, då blir det problematiskt. Det är där jag tycker att det här är intressant. Hade det på vilket annat sätt som helst slagits fast att de här var skyldiga, eller om man bortser från inte bevisfrågan utan sättet som bevisen har tagits fram på, så tycker jag att man inte ska få vara advokat om man beter sig på det sätt som de här advokaterna anklagas för att ha gjort. Så säger jag.
Jag tycker att vi kan återkomma till den här Inkersat-diskussionen, för den är jätteintressant, och vår kollega och Dagens Juridiks chefredaktör Erik Tagesson ställde ju en sån fråga till Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander igår med anledning av det här beslutet, så låt oss återkomma till det. Men jag tänker bara att vi ska lyfta upp lite vad det här egentligen handlar om, och det handlar ju dels om att de då ska ha läckt hemlig information som då har kommit kriminella personer i händerna som de egentligen inte ska ha. Men det handlar också om en hel del misstankar som kriminalvården har riktat mot de här advokaterna och kring deras beteende när de har besökt anstalter, häkten, och det handlar om telefonsamtal och sådär och liknande. Kriminalvården skrev ju då ett yttrande till Advokatsamfundet att man hade noterat avvikelser inför och under samtal mellan en av de här advokaterna och dennes klienter, och då hävdade kriminalvården att det här indikerade på att advokaten hade möjliggjort för sina klienter att få prata med andra utomstående personer när de hade ringt till honom. Man trodde att han hade kopplat vidare samtal som då gick till honom från början från en klient på anstalt eller häkte och sen kopplat det vidare till någon annan utomstående. Kriminalvården påstår ju också att den andra av de här två advokaterna hade kallat personal på ett häkte för hundar, och att en kriminalvårdare vid ett tillfälle hade känt sig tvingad att fysiskt stoppa en av de här advokaterna från att ta del av vissa personuppgifter som fanns på ett papper och inte berörde varken honom eller hans klient. Och det här är extremt allvarliga anklagelser som riktas mot de här advokaterna, och det är nästan så att man inte tror att det är sant när man läser det. Alltså en advokat som kallar kriminalvårdspersonal för hundar, det är ju helt sanslöst tycker jag.
Ja, verkligen. Det låter ju inte som att det är en advokat som har gjort det här, utan det, ja. Det låter helt otroligt faktiskt. Håller med dig.
Ja. Jag vet inte, men om man rent generellt så ska man ha klart för sig att vad Sara pratade om inledningsvis om förtroendeuppdrag i högsta grad är korrekt. Alltså att vara advokat är inte bara ett förtroendeuppdrag på ett principiellt plan utan faktiskt även sakligt. Det förutsätts att en advokat har en viss miniminivå och en skicklighet, inte bara i juridiska frågor utan också beträffande uppförande och korrekthet. Och det är ingen hemlighet att i vissa sammanhang så skulle tvister av olika slag kunna lösas möjligtvis utanför juridikens område och framförallt utan advokaters inblandning rent juridiskt. Men det är ibland nödvändigt att ta in advokater både för att det ska bli rätt och riktigt men också för att det inte ska vara så infekterat när till exempel parterna själva ska diskutera igenom saker och ting i någon form av förlikningssamtal och sådär. Och då vill det se till att advokater kan hålla huvudet kallt och inte använda skällsord och inte använda uppskruvat språkbruk och så vidare. Så att det ligger liksom i sakens natur att man även ska inte bara ska vara skicklig jurist utan också kunna uppföra sig och vara en bra person i sociala sammanhang.
Men mycket av det här har ju bubblade ju upp efter att, som jag har förstått i alla fall, efter att den här anmälan kom från de här åklagarna. Någonting som blir intressant då är ju att Advokatsamfundet skriver här att flera väletablerade och välkända brottmålsadvokater i Stockholmsområdet har för samfundet vittnat om att man har tyckt att de här advokaterna till vissa delar har betett sig märkligt, att man har fått sådana signaler från klienter man har som har suttit inom kriminalvården, men också det här kriminalvårdsyttrandet som då kommer någon gång här i våras. Jag menar, om man nu har noterat det här att det har skett konstiga uppringningar från konstiga nummer och att det är någonting som verkar skumt och det här beteendet. Borde man inte ha varnat Advokatsamfundet om det här lite tidigare? Skulle det krävas att det liksom kom fram faktiska bevis? Tror ni att kriminalvården har varit så att säga rädda för att uppmärksamma samfundet på det här för att man inte hade tillräckligt mycket på fötterna? Eller varför kommer det här fram nu? För det verkar inte vara någonting som bara har pågått under en månads tid.
Ja, de kanske, precis som du säger, känner att de behöver ha någonting på fötterna. De behöver ha lite konkreta bevis. Och när det kommer från annat håll också så kan man ansluta till det.
Ja. Samtidigt ska man ha klart för sig att, alltså, också rent generellt, alltså att en hel del personer som arbetar på den sidan, om jag uttrycker mig så, som poliser och kriminalvårdare och för den delen även åklagare, men framförallt poliser och kriminalvårdare, deras uppfattning om försvarsadvokater är inte alltid god utifrån ett rättsstatsperspektiv. Man kan säga att förståelse för att advokater finns är inte alltid, och inte, kanske framförallt varför de finns och vad deras exakta uppdrag är, inte alltid jätte utbrett korrekt hos vissa personer som arbetar där. Så att jag tror att ibland kan framföras allmänna uppfattningar kring advokater som inte är, man ser dem lite grann som ibland tyvärr, om inte motståndarlag, så i alla fall någonting som är står på så att säga busarnas sida, de intagna sidan.
Ja, men samtidigt kan jag tycka, för när jag läste det här just yttrandet från kriminalvården igår, så kändes det ju som att det var väldigt mycket som lades de här två advokaterna till last, och jag tror inte att det var någonting som man hade liksom samlat på sig under en vecka. Och om det nu är så att den här specifika advokaten har så att säga kopplat vidare samtal från sig själv till andra utomstående personer, så är ju det extremt allvarligt. Det är ju verkligen en överträdelse av det så kallade enrumsprivilegiet, och det kränker ju massvis av rättsstatliga principer. Så det tycker jag väl verkligen i så fall att man hade kunnat ryta till om lite tidigare och inte suttit och väntat på att det skulle komma Encrochat bevisning som liksom styrkte de här misstankarna. Jag menar, utreda någon kan man ju alltid göra.
Nej, jag menar inte att vad jag så hade inte bäring på just det här fallet, utan det var bara en allmän reflektion över att det finns ett antal individer inom den här sektorn som inte alltid har samma förståelse för advokatens uppgift som rättsstaten faktiskt anser att advokater ska och som advokater behöver ha. Det var inte en reflektion över just det här fallet, tror jag.
Om vi går vidare lite då. De har ju, som du sa Stefan, tillbakavisat de här anklagelserna båda två som då har riktats mot dem. Och den ena av advokaterna dök ju inte upp, var samfundet noga med att poängtera vid det här muntliga sammanträdet som man hade, utan han var bara representerad av en försvarare. Medan den andra personen var där på plats och gav sin syn på de här anklagelserna. Och han berättade ju då att det fanns en sån här så kallad Encrochat-telefon på den här advokatbyrån där de två jobbade. Han påstod att den här telefonen användes bara av den andra advokaten som då inte var med vid det här sammanträdet. Och att man hade den här Encrochat-telefonen som en så kallad kundserviceåtgärd för att klienterna skulle kunna få känna sig trygga i kommunikationen med advokatbyrån. Och jag menar, när han säger det väcker ju tankar hos mig, för att jag och båda ni två är ju starkt drivna i integritetsskyddsfrågor och att liksom man måste kunna få ha ett samtal med sin advokat utan att någon avlyssnar detta. Men att man då skulle känna sig nödgad eller tvungen att skaffa en Encrochat-telefon som i stort sett bara används av kriminella personer, det känns ju väldigt skumt, tycker jag. Er reaktion på det?
Ja, det känns ju väldigt skumt. Det skulle i så fall betyda att de flesta advokatbyråer skulle sitta med en sån där Encrochat-telefon, och det tror jag definitivt inte. Det tror jag bara är en bortförklaring, definitivt.
Kostar ju dessutom lika mycket som en företagstelefonväxel, håller på att säga, att skaffa en sån där device eller telefon.
Ja.
Samtidigt är det ju hemskt att det ska vara, att överhuvudtaget ska vara så att vi får den här diskussionen, därför att när människor utsätts för hemliga tvångsmedel, vilket människor som är på korrekta grunder misstänkta för brott ska kunna göra, så finns det ändå regler som säger att man får inte avlyssna dem när de för till exempel förtroliga samtal just med sina advokater. Och utifrån det perspektivet så kan man också principiellt diskutera den här Encrochat-bevisningens både rättsliga värde men också den så att säga moraliska frågan i att använda det, även om det nu då har lett till att man har kommit till rätta med två fall som enligt samfundets disciplin då ska uteslutas och borde uteslutas, så är det ändå, ja, men det väcker betänkligheter att man genom utländsk avlyssning då ändå avlyssnar samtal mellan advokater och klienter på ett sätt som då får man anse är närmast urskillningslöst.
Ja, nu handlar det väl framförallt om textmeddelanden här, men jag menar...
samtal, alltså kommunikation.
Ja, absolut. Men jag kan ju säga att om jag skulle vara misstänkt för brott och min försvarsadvokat skulle föreslå att vi skulle föra konversationen via någon form av krypterad app som jag vet bara används av kriminella personer, då kanske jag skulle dra öronen åt mig. Jag skulle inte se det som en kundserviceåtgärd, utan jag skulle snarare fundera på varför man vill göra så. Och jag menar, det här känns ju på något sätt som att han... För han, den här advokaten som säger att man då hade en sån här på byrån och samtidigt tillbaka visar anklagelserna om att han framförallt då skulle ha använt sig av Encrochat eller överhuvudtaget kommunicerat med någon via den applikationen. Den faller ju ganska platt då enligt mig när namn nämns i de här chattarna och att det är väl mer eller mindre uppenbart att de har haft det här kontot som åklagarna menar att de har använt sig av. Men okej, vi säger så här då. De här två advokaterna har uteslutits nu. Vi sitter och väntar på ett avgörande i Högsta domstolen där justitiekanslern har överklagat ett beslut när samfundet inte valde att utesluta en annan advokat som också hade brutit mot det så kallade enrumsprivilegiet. Och sen har vi tidigare i år en annan advokat som uteslöts som då hade smugglat in brev till sin klient som satt häktad med restriktioner. Nu är det alltså tre personer hittills i år, tre advokater som har uteslutits, så det finns väl vissa likheter mellan de här tre fallen även om de har olika allvarlighetsgrad. Vad sitter samfundet i för situation här nu tycker ni? Jag tycker att det känns som att nu börjar snaran dras åt ordentligt.
Ja, men det är ju verkligen så att alltså, den svenska advokatkåren må ha en viss höjd, men den är fullständigt bottenlös. Och de som befinner sig då under den anständighetsgräns som då och hamnar i den här botten, de har inte där att göra, va? Därför att det finns vissa rättigheter som advokat, som till exempel enrumsprivilegiet, som måste vara heligt på något sätt. Och därför så, det här är naturligtvis så kallade rötägg som ställer till det, och det har varit lite för mycket sånt här och det är inte bra. Och advokater måste ses på med exakt samma respekt som andra aktörer i rättsväsendet. Och om det blir allt för mycket sånt här så är det risk att det naggas i kanten. Det är helt uppenbart att det är så utifrån de senaste tidens fall, absolut.
Sara, vad säger du?
Ja, men det är såklart att det är allvarligt, och precis som jag var inne på tidigare, så att det är just advokater med det här förtroendeyrket som de har, att det är så många som på kort tid har uppmärksammats och får lämna samfundet, det är ju inte bra. Det är ju, och sen också liksom, man kan ju fundera på ifall det kommer flera nu, och speciellt när man börjar använda nu Encrochat, och advokatsamfundet verkar nu, måste man ju säga, tagit ställning i frågan i och med att de själva har använt den här Encrochatten för att se till så att de inte får vara advokater längre då.
Ja. Man måste ju säga så här att advokatetiken är ju ganska bred. Vi har ju det senaste året pratat om en advokat som hade en signatur med en glad gubbe. Det var ett brott mot god advokatsed. Man har ju tidigare, alltså i många år, pratat om, liksom använt begreppet brännvinsadvokater, om advokater som kanske inte alltid har varit de vassaste advokaterna i rättssalarna och sådär. Det kan man tycka precis vad man vill om. Men det här är ju en ny dimension, tycker jag, på ett sätt. Jag menar, vi skrev för två veckor sedan om en annan advokat som misstänks ha varit med och planterat ett alias eller ett mordvapen då, potentiellt mordvapen i någon källare, som då ska ha fått någon klient fri. Utredningen är inte klar där, men det handlade också om enkelt, så att det blir ju en helt ny dimension. Det här är ju så att säga advokater som då påstås eller är belagda med att ha, så att säga, allierat sig med kriminella och begår, alltså, rent kriminella handlingar själva. Så det, jag kan inte se på det här på något annat sätt än att det verkligen kommer drabba den här kåren negativt. Man kommer förlora i anseende hos allmänheten, men man kommer också förlora i anseende hos rättens övriga aktörer. Alltså domare, rådmän, åklagare, nämndemän, allt möjligt. Eller vad tror ni?
Ja, definitivt. Och precis som du säger att de allierar sig med sina klienter på ett sätt som man inte har sett tidigare. De blir liksom en del av gänget som i sin tur ska hjälpa dem att komma ifrån, komma undan med det de har gjort, kan man nästan säga.
Ja, det här är ju också någonting som, det ska man ju säga, det är ju inte visst åklagare då som befinner sig på andra sidan skranket i de här sammanhangen och ser väldigt mycket av vad som händer. Det är flera åklagare som har pekat på det. Chefsåklagaren i Göteborg, Thomas Ahlstrand, har ju skrivit några uppmärksammade debattartiklar om det, inte minst i Dagens Juridik genom åren, att vissa advokater då har förmåga att slå sig samman med och identifiera sig med sina klienter, och då går det för långt. Samtidigt så kan man i den här diskussionen ha klart för sig att den här debatten och de här händelserna som vi nu diskuterar i tid, det är nog inslump att det råkar sammanfalla med att klimatet har hårdnat även på den andra sidan, och vi ser en allt större High Chaparral liknande verksamhet inom förundersökningsledning och underrättelseverksamhet med infiltrationsövningar och, eller inte övningar utan skarpa lägen och frågor där man då även från polis- och åklagarsida har gått långt över gränsen, som till och med högsta domstolen har slagit fast för flera tillfällen, vilket har lett till att man har mildrat straffet för mördare eftersom de har varit utsatta för brott mot mänskliga rättigheter under förundersökningen som inte har bedrivits enligt lagstiftning och så vidare. Så att det kanske är så här att en allmän uppsträckning utifrån de lagar och regler som gäller är påkallad utifrån dagens diskussion i synnerhet för vissa delar av advokatkåren, men kanske överlag inom den här typen av verksamhet. Det finns faktiskt lagar som ska följas och de måste följas av båda sidor.
En fråga som är intressant att lyfta är ju att när vi samtalar om det här och lyfter upp den här typen av frågor så låter det ju väldigt ofta som att det här skulle vara någonting helt nytt. Kan det vara så att det bara är liksom polis och andra brottsutredande myndigheters möjlighet att komma åt den här informationen då som man nu har kommit åt via knäckningen av Encrochat och liknande, som gör att man kan upptäcka den här typen av fall när det gäller advokater, att det till och med kan vara så att det här har pågått under en längre tid, bara det att ingen har märkt det, eller tror ni att det är en helt ny företeelse?
Det är ju en bra fråga. Man hoppas ju att det är en ny företeelse, men jag kan tänka mig att det lutar åt att vi nu får den informationen som faktiskt har funnits tidigare genom den här knäckningen av Encrochat och liknande.
Ja, det kan mycket väl vara så att sånt här har skett mellan skål och vägg och i det fördolda tidigare. Jag menar, man har å andra sidan alltid haft möjlighet till TK, alltså vanlig telefonavlyssning. Och jag misstänker att en hel del av kommunikationen mellan advokat och klient sker på det sättet med utgångspunkt i att det inte är avlyssnat. Jag vet faktiskt inte, men det är klart att inte allting var bättre förr som det brukar heta. Men jag tror att det har blivit ett något råare förhårdat klimat överlag, inte bara när det gäller det vi pratade om inledningsvis i den här podden, nämligen skjutningar och undre världen, utan även när det gäller hur man ska bemöta det här, och då trissas de här positionerna upp en del, och det leder till övertramp som i det här fallet då inte minst från advokaters sida ibland för att man inte helt enkelt håller en rätt och riktig linje.
Det blir ju också en, vad ska man säga, ett upptrappat tonläge kring advokatsamfundet, kring den här disciplinnämnden, kring uteslutningar, kring varningar, straff och sådär. Och jag vet att samfundet håller på och utreder det här själva då, om man ska skärpa straffavgifterna och sådär. Tror ni att vi kommer få se fler uteslutningar nu här framöver som en effekt av att pressen ökar på samfundet? Det vill säga man kan liksom inte bedriva sin verksamhet i det dolda på samma sätt som man gjorde tidigare. Igår fanns det nog inte en enda nyhetssida eller tidning eller tv-kanal som inte rapporterade om den här uteslutningen, och den här uteslutningen som skedde på grund av att den här advokaten hade smugglat in ett brev tidigare i år, så det blev ju också väldigt uppmärksamma. Tror ni att det kommer bli tuffare tag från samfundets disciplinnämnd nu redan innan man har liksom, så att säga, utvärderat det nya systemet? För det tror jag.
Ja, men samtidigt så säger de i podden här att att de inte blir påverkade av media, att de har precis som en vanlig domstol, disciplinnämnden, att de inte ska bli påverkade och blir inte det heller. Så att det är ju det är frågan om.
Och där får jag bara bryta in innan du kommer, Stefan. Det, ingen kan ju med handen på hjärtat säga att man inte påverkas av medierapportering, oavsett om man är domare i en domstol eller om man sitter i advokatsamfundet disciplinnämnd. Det är omöjligt.
Nej, det, så den typen av påståenden är antingen är det som man slirar på sanningen eller också om man inte självinsikt. Det är klart att, att alla vet att domare och i det här fallet då ledamöter i disciplinnämnden på ett eller annat sätt påverkas utav både den pågående, i realtid pågående nyhetsrapporteringen kring, kring vissa ärenden, men inte minst utifrån hur så att säga, vindarna blåser. Just nu så blåser det väldigt hårt emot samfundet därför att advokater har, har ställt till det och riskerar att dra samfundet och den övriga kåren i smutsen. Och det är klart att man påverkas av sånt. Det, att påstå någonting annat. Ja, men man måste samtidigt, alltså det, är så här, det ligger i spelets regler på något sätt, att man måste påstå att vi inte har låtit oss påverkas av det, utan att vi har gjort en objektiv oväldig bedömning och sådär. Men så funkar det ju inte i verkligheten. Och det är klart att man även inom samfundets disciplinnämnd ser de här problemen och känner att vi måste kanske göra en mer extensiv tolkning av vårt regelverk till, till fördel för de som sköter sig och till nackdel för de som inte sköter sig.
Man kan ju säga så här i alla fall, att det var en advokat som uteslöts i slutet av förra året, och då fattades det beslutet, tror jag, ganska sent på en torsdagskväll. Vi på redaktionen fick nys om det här, men det tog en bra stund, kan jag säga, innan man lyckades hitta en notis om det här på advokatsamfundets hemsida. Man fick söka runt rejält och så stod det att en advokat hade uteslutits. Igår så slog ju samfundet på stora trumman och hade ett långt pressmeddelande där man hade sammanfattat de här besluten och liksom den viktiga kontentan av dem, och sen så fanns det en mailadress där man kunde beställa beslutet, och de har nu startat en podcast där de, liksom, Mia Edvall Insulander intervjuades och förklarade varför man hade kommit fram till de här slutsatserna och sådär. Så att en viss skillnad finns det ju i alla fall i hur man kommunicerade de här besluten, som egentligen betydde samma sak, nämligen att två eller en advokat, som det var i det fallet, uteslöt från samfundet. Så att någon påverkan har i alla fall den här medierapporteringen haft på hur man hanterade sin egen kommunikation, det kan vi säga.
Ja, samfundet kan jag ju säga då, som har lång erfarenhet av det här, har historiskt sett varit väldigt ovilliga till att medverka till att den här typen av beslut tidigare nådde både allmänheten men även branschen via Dagens Juridik. Då, då. Vi har kontinuerligt genom åren varit tvungna att få ut sådana här, den här typen av beslut via justitiekanslern, som ju trots allt ska få ta del av besluten före det senare, därför att de inte läggs ut på samfundets hemsida i reguljär mening. Och det här kan man då tycka är ja, en omvändning. Nu ska man plötsligt göra då någon form av kovändning i det här och gå ut med pressmeddelanden till och med. Så att, ja visst, jag vet inte vad man ska säga. Man kan konstatera att det är en ändring i riktning i varje fall.
Ja, och man kan ju framförallt säga så här att för det första så är det så att vi fortfarande på Dagens Juridik och alla andra är tvingade att beställa de här besluten från justitiekanslern, och det kan man tycka vad man vill om. För det andra så hade ju det här pressmeddelandet igår på advokatsamfundets hemsida en rubrik där man hade med två stycken alias som de här två advokaterna då påstås ha kallats i de här enkrochattarna, nämligen kungen och prinsen. Och det är väl också ganska speciellt i förhållande till många av de andra, som du sa där Stefan, disciplinbesluten, som de inte ens är villiga att skicka ut på begäran från en journalist, utan då får man istället vända sig till en annan myndighet dit de har skickat dem för liksom expediering. Så att någon skillnad är det ju, det måste vi vara överens om. Eller vad säger du, Sara?
Jo, det stämmer. Definitivt så är det, ja.
Och jag säger inte att det är dåligt. Alltså det är väl en bra service, men då kanske man skulle göra så i framtiden med alla de här protokollen som kommer en gång i månaden. För det finns ju ett intresse för alla oss att få ta del av dem.
Mm. Ja, om man inte anser att det är ett oavvisligt allmänintresse av att veta hur advokatkårens medlemmar sköter sig, då tycker man inte heller att advokatkårens medlemmar så att säga, bör ha, om det är en enskild angelägenhet för samfundet, då är det inte en förtroende fråga som kräver respekt för allmänheten längre, utan det, anledningen till att det finns ett intresse av det är just att allmänheten har ett berättigat intresse av det, så att säga. Det är det här handlar om, och det måste man även från samfundets sida förstå, att det finns ett stort allmänintresse av de här frågorna.
Men jag tror ju inte bara att pressen kommer ifrån medierna och allmänheten, utan jag tror ju även att de egna medlemmarna sätter press på advokatsamfundet, har börjat gjort det nu i och med att anseendet och förtroendet för hela kåren drabbas på grund av de här rötäggen.
Det där är en viktig poäng du har, Sara, för att det kan man verkligen se, att jag tycker att många av de advokater som syns och hörs mycket, dels i media men även framförallt i sociala medier på Twitter och Facebook och LinkedIn, så där är liksom väldigt, har varit i alla fall de senaste dagarna, ja, vad ska man säga, det har känts som att de har tyckt att det varit väldigt bra och nyttigt att samfundet fattade just det här beslutet, och är alltid noga med att understryka just det här att det finns några stycken, men det är långt ifrån alla advokater som beter sig på det här sättet, så att jag tror att pressen är rätt stor inifrån också.
Ja, sen ska man också ha klart för sig att det är en pedagogisk fråga, alltså, om man börjar i den grundfråga som jag tror att man från samfundets sida har ett jättestort arbete att genomföra, så är det att få vanliga människor som inte är i den här branschen att förstå vad en advokat egentligen är. För att de här ärendena rör nästan alltid brottmålsadvokater. Men alltså, av de advokater som finns som sysslar med allt från skatterätt till medling och familjerätt och avtalsskrivningar och allt vad det nu må vara, man tänker inte sig kanske alltid att en advokat är någonting annat än just den här processföraren som finns i domstol, ofta då i form av en brottmålsadvokat. Och det här har jag sagt i många år, att jag tror att samfundet pedagogiskt har en uppgift att förklara vad en advokat är. Att det, och i det, den förklaringen, så ligger just att en advokat är en skicklig jurist som har en viss nivå där man kan garantera då yrkesskicklighet. Och de här avarterna visar ju då tyvärr att det inte alltid är så. Därför så är det viktigt att man håller efter dem. Men den här pedagogiska uppgiften tror jag man måste axla på ett mer tydligt sätt ifrån samfundets sida.
Jag tror att vi ska runda av den här diskussionen för den här gången, och jag tycker att det återigen är på sin plats att skänka en tanke till nära anhöriga och familj till den polisman som under gårdagskvällen mycket brutalt blev ihjälskjuten på Hisingen i Göteborg. Vi vill också passa på att påminna om den här tysta minuten idag klockan 12 som jag tycker att man ska respektera, och jag vill tacka Stefan och Sara för att ni tog er tid att vara med idag, och till alla er som har lyssnat så säger vi nu trevlig sommar, och vi hörs när det händer något, och händer inget exceptionellt så hörs vi i augusti.